Vi har til eksempel vist i en forskningsstudie at når du søvndeprivert, tykker du mindre om andre. Du har ikke riktig lyst til å interagere. Og det finnes enda mer forskning som har vist at even andre, fast de ikke vet om at du har ikke sovet tilrekkelig, tykker, nei, det stemmer ikke riktig. Det oppstår ikke riktig noen kjemi, noen forbindelse mellom deg og meg. Det er en typ misoppfatning at man måste sova genom natten. At det är onaturligt eller sjukligt att vakna under natten. Det är ju till och med också bra att vakna upp under natten. Även till och med flera gånger för att byta kroppsposition. Annars får man ont i kroppen. Eller även utifrån en evolution att man snabbt kollar omkring. Finns det en tysk sömnforskare som kollar på mig? Nej, jag kan fortsätta att sova. Så sånt.
Välkomna tillbaka till del 2 av det här avsnittet som handlar om att sova sig i form. Carina Lundstedt här. Du lyssnar till Hälsorevolutionen, Sveriges ledande podd för dig som vill ha en starkare hälso- och livsresa. Eller hur, Maria?
Maria Borelius här. Och vi säger välkomna till sömnforskaren Christian Benedict som kommer ut med sin nya bok som handlar just om att sova sig till sin allra bästa form. Välkommen, Christian.
Ja, tack så mycket. Ja.
Du berättade för mig här innan att du är hårt intervjuad idag. Vad har hänt innan idag?
Jag fick med ett verka som är ju kul med SVTs morgonstudion, men det innebär ju också att man måste gå upp väldigt tidigt. Så det var 6:20 när jag var med, så det betyder för mig att jag måste gå upp väldigt tidigt. Så jag vill inte även nämna klockslagen eftersom det var lite kriminellt. Men hur som helst, och därefter var jag med Dagens Industri, men jag avslutar med en höjdpunkt med er.
Oh, underbart. Ja. Du, är det värre för en sömnforskare att gå upp tidigt för att man liksom ligger och tänker i huvudet att nu kommer min REM-sömn och paja, det är ofta den man har på morgonen?
Man kan ju tänka sig att det skulle vara så, men jag har hela livet inte tänkt så mycket på min sömn. Jag har bara gjort det. Jag sov, och jag vet ju också att jag har då periodisk nätterna där jag inte kommer att ha den här sömnen som jag brukar ha. Men jag inte oroar mig. Och jag vet ju, livet består inte bara av att det går rakt fram. Det finns lite avvikelse här och där. Det finns tider där man pratar mycket om sin ny bok. Eller man har någon deadline eftersom man måste skicka någon forskningsansökan eller sånt. Och där kommer man kanske inte sova så mycket. Men det inte oroar mig. Det är ju ändå kul eftersom under natten ligger jag då för mig själv i sängen och kan även utnyttja det på sånt sätt att jag måste inte kolla på mobil eller måste interagera med andra medarbetare eller sånt. Jag är ju för mig själv och kan också sortera ganska mycket tankar. Så det finns ju även folk som till och med ser jag medveten väcka upp mig under natten som det framkallar någonting som kallas insomni-kreativitet eller insomnia-creativity. Så många konstnärer faktiskt utnyttjar det. Jag har en liten annorlunda sätt att tänka och jag har inte så mycket störande faktorer omkring mig. Så det har jag en bättre sätt att kanske genomkänna, genomtänka det som jag vill komma fram.
Spännande.
Ja, det är det.
Jag känner igen det där. Alltså när man vaknar så där klockan 2 så tänker man lite på tvären liksom mot vad man gör annars. Så det finns alltså ett
det är det. Många konstnärer använder detta. Det som man vet är, det är ju också så att vi är lite mer känslotonade i vårt tänkande under natten. Ja. Det finns också en dygnsrytmprofil och under natten är vi lite mer känslotonade. Och det tycker ganska många om. Som jobbar som konstnär. Att man får en liten annorlunda syn på saken. Som kan då vara väldigt kreativitetsframkallande. Dock måste jag säga, överhuvudtaget kopplar jag associerar kreativitet med att jag är vaken under dagen och att jag sover på saken under natten. Och kanske då ser jag också under sömnen vissa mönster som jag har inte sett förut. Så jag inte på något sätt uttalar mig här, Sverige, du bör inte sova för att vara kreativt.
Nej,
det är tvärtom, men vissa konstnärer utnyttjar detta eftersom du har ju en väldigt känslotonad perspektiv. Ja,
spännande.
Jag måste säga, jag känner igen det här också, för jag har ju gett ut en författare som heter Catherine May. Mm. Och hon har skrivit om detta i böckerna Övervintring och Förtrollning. Mm. Där det var en gammal studie kring att man förr i tiden, nu minns jag inte exakt när, satte det i system att dela in sömnen i två delar. Visst var det så?
Yes, det är så.
Det var det så. Finns. Ja, och det finns böcker skrivna om det här
precis.
Också. Man kallade det för first sleep och second sleep i England.
Precis. Kirch, han är en ganska stor kille i samband med sleep och historical sleep research, så historisk som forskning, och de har kommit fram att det var inte ovanligt att de har delat upp natten. De kanske sov då en första gång och sen vaknade de som, och därefter, vad vet jag, hade de läst någonting eller hade samlat någonting och när de kände sig tillräckligt sömnig igen, då sov de en andra gången. Men nu befinner vi oss i ett samhälle som förväntar sig att man är vaken 16 timmar i sträck utan avbrytning, utan att du sover, och under natten, där ska du sova som en stock oavbruten 8 timmar. Och det kan ju också vara en jättestor utmaning, och till och med, ja, jag vill nämna det, så det är en typ missuppfattning att man måste sova genom natten. Mm. Att det är onaturligt eller sjukligt att vakna under natten. Det är ju till och med också bra att vakna upp under natten, även till och med flera gånger för att byta kroppsposition, annars får man ont i kroppen, eller även utifrån en evolution att man snabbt kollar omkring, finns det en tysk sömnforskare som kollar på mig? Nej, jag kan fortsätta också. Så sånt. Så, men det är ju nu, jag har ju också tematiserat det i boken, det är ju den här tiden där vi har en jättestor hälsofokus, och ibland är det ju även så utpräglat att man kan även till och med kalla det hälsostress, och folk spårar sin sömn och ser då morgon därefter precis, just det, jag var 30 gånger vaken under föregående natt, och de börjar då oroa sig mycket.
Men jag tror att jag borde inte göra det till min man Christian, som är en mätmänniska och går runt med en åraring och inte kan säga ett ord på morgonen förrän han har kollat hur sömnen har varit på sin app.
Men och det kan ju vara, kolla, så är livet. Och det vet ni också, myntan har hela tiden två sidor. Så å en sidan kan det ju vara otroligt spännande att lite testa sig fram. Och jag skriver ju också i boken, i kapitlet, blir det en sömnforskare? Okej, jag vill kolla, hur påverkar jag av att dricka två glas vin? Hur ser det ut i natten med min puls, med min sömn? Där kan man använda sånt sömnspår och säga, okej, just det, jag har här en påverkan, så kanske jag måste anpassa det och trycka kanske nästa gång bara en glas. Och säga, oh, just det, nu funkar det. Så kan man testa fram sig, eller vissa saker som man tycker om, som möjligtvis, för, i alla fall det som man tror, är en sömnfrämjande effekt. Däremot kan det ju också vara väldigt stressande och kan leda till en sömnstress, en prestationskrav. Att man kollar varje morgon, zoomar in, hur har det varit med min sömn? Och man kommer in i ett, som jag kallar det, mikroskopisk sömnspår. Så man alldeles för mycket försöker att kräva in sig i varje natt och göra en bedömning. Jag tror det är bättre att man då snarare zooma ur och ta någon helikopterperspektiv och kolla hur ser mönstret ut.
Hur är hela bilden?
Ja,
precis.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend.
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Du, det finns så många spår i din spännande bok. För den handlar ju om en mängd olika strategier.
Yes.
Som man kan använda för att sova sig i form. Men om vi börjar med det här i form. Mm. Varför kommer vi i form av sömn? Du kallar sömn för en makeover för själen. Vilket jag tycker är en underbar beskrivning. Varför får vi en själslig makeover av sömnen? Och kroppslig makeover också.
Ja, absolut. Och jag tycker att det som är viktigt när vi nu pratar om sömnen, att vi lite borde glömma alla de här studier. Sömn eller en dåligt sömn, vad det är nu, har kopplats på lång sikt till någonting. Vi tänker nu väldigt så ser från dag till dag. Vad har jag på kort varsel på något sätt nytta av sömnen? Och när du då kollar på forskning, den har så många fina effekter. Den bidrar till hjärnans hälsa, även på kort varsel. Det är ju mycket slagsprodukter som ackumuleras i hjärnan under dagens gång, eftersom vi tänker. Ja? Och dina gråa celler i hjärnan, de behöver mycket energi, näringsämne. Och när de bryter ner detta för att fungera och uppfylla sina funktioner, det produceras också mycket skräp. Tänk på en kök, där du lagar mat, du har mycket skräp och du vill inte behålla skräpet, så kastar det i soptunnan och hoppas på att soptjänsten kommer. Och så är det också under sömnen, att när vi då sover kommer den här soptjänsten. Det är så att vatten pumpas in och ur hjärnvävnaden, och därmed uppstår en flöde som hjälper att skölja bort alla slags produkter som har ackumulerats under dagen i hjärnvävnaden. Det kallas lymfatiskt system också. Det är en väldigt viktig roll som man tror för hjärnans hälsa. Men det finns ju mycket mer än detta. Det är ju också så att hjärnan har också en möjlighet under sömnen att efterbearbeta allt detta som du har upplevt under dagen. Det är ju ganska mycket som man upplever. Och hjärnan redan när du är vaken gör hela tiden en bedömning. Är det relevant? Är det mindre relevant? Är det någonting som vi gör här om och om? Till exempel plugga våra tyska klossor. Och sen så säger jag, under dagen gör hjärnan den här bedömning. Så vad är relevant? Och under följande natt kommer hjärnan att gå på en väldigt snabbt sätt genom allt detta som jag upplevt och befästa, lagra detta som är relevant. Färdigheter som jag har ägnat mig under dagen, de blir bättre. Och faktaminne som jag har förknippt till en tydlig känsla, ångest eller även glädje, det kan vara både och, de kommer också lagras. Det är ju viktigt att komma ihåg framöver, vad är det som gör mig lyckligt och vad är det som leder till obehag, så att jag kan då använda detta också framöver. Men inte bara det, det är ju också så att hjärnan inte bara lagrar minnen, den försöker också att sätta den i en större perspektiv. Det som jag har lärt mig under dagen, hur hänger det ihop med den stora hela? Så kan jag då sätta det i en större perspektiv? Kan jag använda de här nya pusselbitar för att kanske se plötsligt en bild? Så man ser ju också att sleep inspires insight, att den verkligen främjar din insikt, din förståelse. Och allt sånt händer då under sömnen. Men utöver detta är det ju också så att sömnen ger dig en motståndskraft. Pannloben behöver verkligen sömn, och framförallt de sista timmarna. Det är mycket trömsömn, som kallas också på engelska rapid eye movement sleep. Så är en sömnfas där pannloben får vila. Men pannloben, varför behöver vi den? Vi behöver den för bearbeta sinnesintryck. Vi behöver den för att analysera vad händer då utanför kroppen. Hur måste vi agera? Hur måste vi ta beslut? Och så vidare. Så det finns mycket arbete som den måste uppfylla under dagen. Och när du vilar då under natten och har tillräckligt trömsömnen, då har den här pannloben haft fina timmar där den kunde återhämta sig och därmed funkar på bästa sättet under dagen. Gör du inte det, det är det mycket mer impulsivt. Du har en kurz stubin, ja. Du har svårt att lära dig nya saker, du har svårt att komma ihåg saker. Ja. Du är inte så förnuftsbaserad i din tänkande. Tänk på alla de här sakerna som jag nämnde nu. De är ju relevant för att prestera under dagen när du tänker på skolan eller på jobbet.
Hela jagets centrala pelare, yes, kan man säga, yes, ingår i detta.
Men det som ju också är intressant är, den har även en påverkan hur du ser på andra och hur andra ser på dig. Vi har till exempel visat i en forskningsstudie att när du är sömndepriverad tycker du mindre om andra. Du har inte riktigt lust att interagera. Och det finns ännu mer forskning som har visat att även andra, fast de inte vet om att du har inte sovit tillräckligt, tycker, nej, det stämmer inte riktigt. Det uppstår inte riktigt någon kemi, någon förbindelse mellan dig och mig. Och det är ju jätteviktigt när man träffar en person, den här nonverbal kommunikation, den här att vi hittar direkt en nonverbal koppling, kan ju vara väldigt avgörande hur även samtalet eller ett möte eller en intervju vidareutvecklas. Och sömn kan vara här också en viktig medspelare.
Spännande. Yes, är det spegelneuronerna det, eller vad är det i den där?
Ja, det är ju, de tycker när du till exempel är positivt att det är mindre positivt. Och sakerna som man normalt vill säga, det är inte fisk och inte kött, det är någonstans emellan. Att man även där är mer benägen att säga, det känns ju lite mer negativt. Så de har fortfarande en förmågan att dela in olika känslor, men hur de påverkar så sehr, det är helt annorlunda, inte helt, men det är annorlunda. Och kan då leda till att allt överhuvudtaget är lite mer negativt som en upplevelse. Och det kan ju också leda absolut till, om vi går ut över detta, att jag förstår att du lär eller att du är arg, kan ändå leda till misstolkningar, att jag kanske tror, kanske är en dålig stämning, så jag måste kanske anpassa mig på något sätt, eller kanske det smittar mig och nu får jag också en dålig stämning. Så jag tror ganska, den sociala sömnen, det stämmer. Den har en viktig funktion för oss. Mm. Om vi får en god natt sömn på regelbundet sättet kan vi bli vår bästa, men också utifrån en socialt perspektiv.
Det är ju spännande att du berättar det här, därför att jag tänker att de faser i livet när vi har sämre sömn.
Mm.
Du berättar i boken om dina 4 barn när de var små. Du fick dem lika tätt som vi, grattis. Mm. Fantastiskt bra man sover med 4 små barn. Så att vi får de här sömnbristfaserna när vi har småbarn. Kanske när det finns någon sjuk person hemma som vi behöver ta hand om. När vi har som mest stress på jobbet. Så vi får dem ofta i faser av livet när vi egentligen behöver vara som starkast.
Mm.
Det är en paradox på något sätt. Då behöver vi vara vårt bästa jag för att orka. Mm. Jag lärde mig i boken väldigt intressant. Kvinnor under småbarnstid, 3 timmar mindre sömn per natt.
Wow.
Mm. I snitt. Wow, säger jag.
Men å andra sidan, innan så säger jag, de som lyssnar nu blir förtvivlade när de är kvinnor och kanske också en mamma till barn. Hur blir det för mig då? Med tanke på allt detta. Det är ju också mycket som du vinner genom dina barn, eller hur?
Ja.
Du umgås hela tiden, du befinner dig så att säga i en flock. Så du är ju sällan ensam, som är ju också viktigt.
Mm.
Vi är flock ju, vi gillar att umgås med andra. Och de strukturerar faktiskt också ganska mycket dagen. Jag kommer ihåg, innan vi fick alla de här barn, det var lite mer hulla och bulla hur jag levde mitt liv. Men sen kom barnen. Och det tog inte så mycket tid att jag blev väldigt schemalagt i mitt agerande och även i min sömn. Eftersom jag visste att jag måste anpassa mig.
Jag måste gå och lägga mig
så
nu.
De strukturerar också vardagen. Du måste ha måltider. Du kan inte säga att jag äter när jag har lust. Nej, de förväntar ju sig detta. Och det kan också leda till mycket struktur som du normaltvis inte har i livet. Och man kan ju även se, det finns ju forskning som har visat att de som är småbarnsföräldrar jämfört med de som inte har varit föräldrar, de har faktiskt också en längre livslängd i genomsnitt. Så det finns många, så att säga, många incitament som du kanske har på kort varsel. Det är ju kul att ha sitt eget barn och se hur de uppväxer. Men även på lång sikt finns det vissa incitament. Mm. Att du löper då till exempel, du har en större sannolikhet att leva längre. Ja. Och en anledning kan ju också vara, tänk på när vi blir äldre. En jättestor problem för de mesta personer som är lite äldre är det finns kanske inte så mycket folk kvar från alla dina vänner och sånt. Det är det guld värt att ha också barn. Mm. Att motverka så att säga, eller minska den här risken att man är ensam.
Mm.
Och det är ju verkligen någonting som jag ser till alla de här föräldrarna. Och till slutet får man ju inte bortglömma, det är en period där du lider av dåligt sömn eller sömnunderskott. Och som jag skrev ju också i boken, det finns ju också strategier hur man kan så att säga minska det.
Men vad man tänker då, småbarnsförälder blir väckt många gånger per natt. Och det är inte så att man bara blir väckt av ett externt ljud, utan det är ju att man håller på ofta med barnet på olika sätt. Och det är naturligtvis givande i sig, även om det kan man sova igen det där? Jag lärde mina barn när de var små 3 nätter i rad.
Yeah.
Då krackade jag. 2 nätter gick bra, men 3 nätter. Kan man sova igen det på en natts bra sömn? Eller behöver man 3 nätter? Alltså hur ser kompensations...
Men hjärnan har ju en förmåga att se att komma i kapp på sånt sätt att du får till exempel då djup sömn. När du lider av sömnunderskott. Men du själv nämnde ju också den här statistik. 3 timmar mindre också. Mm. Det är ju ganska mycket.
Mm.
Och det finns ju också en begränsning. Det är ju inte så att hjärnan kan komma oändligt i kapp. Så det är ju en krävande tid. Men man kan ju då till exempel komma överens. Vi delar upp natten till exempel. Att vi borde få då 2 timmar. Varje person att få möjlighet att sova. Man kan då inkludera sin familj. En mormor, en farfar och så vidare. Som kanske tar hand om barnet under dagen. Så att man kan då komma i kapp lite med en tupplur.
Mm.
Det finns så många olika möjligheter. Dock till slutet kommer det att bli så. För de mesta i alla fall. Att första året blir lite sömnunderskott. Och det är ju framförallt för mammorna, eftersom de måste ju också, inte måste, men de amnar ju.
Då följer man barnets rytm på ett annat
sätt. Och så är det. Och vi får ju inte på något sätt pressa barnen i någonting så att den gynnar vår egen sömn och vakenhet. Det funkar inte. Tänk på det. Första året, det är så mycket tillväxt, det är så mycket sinnesintryck. De behöver ju ganska mycket sömn. Men de har ju också en otroligt stor energibehov, näringsbehov. Mm. Och de behöver då dygnet runt också en tillgång. Så de kan inte sova 8-9 timmar i sträck. Så att även du kommer på dina 8-9 timmar oavbruten sömn. Det är omöjligt.
Det är omöjligt, ja. Du pratar väldigt roligt om, och det här var ett nytt perspektiv, sängen är hemmets viktigaste möbel, skriver du. Det var ett annorlunda sätt att tänka. Vad tänker du då?
Men kolla, det är ju lite så när man tänker på, okej, vad gör jag i vardag eller också på helgen för att ha det kul? Eller vad skapar jag? Vilken miljö skapar jag för att jag trivs? Det är ju mycket, man köper en bil, man går till teatern, man är ute och äter middag, umgås med vänner och man har en fint hus eller lägenhet, satsar mycket på inredning, säkerställer att det är en väldigt fint och representativt vardagsrum och herregud vilket tv och så vidare. Men sen kommer man då till sovrummet och det är ganska oftast väldigt pragmatiskt. Oh, vi har ju ett rum kvar så där kör vi det. Och ja, någon säng, ja, då köper vi någon typ säng. Så det folk inte med samma, så att säga, passion tänka då kring sängen och sömnen. Fast det är ju egentligen ironiskt när man tänker på att man tillbringar en tredjedel av livet inom sängen. Och det tycker jag, man måste så att säga tänka på det och kanske också tänka, har jag en matrass som passar mig? Har jag en kudde och en täcke som passar mig? Hur ser det ut faktiskt med sovrummet? Har jag en bra luftutbyte? Är det mörkt? Är det nära gatan? Så att jag störs varje morgon av en granne som kör med sin bil till jobbet eller sånt. Förstår du? Det finns ganska oftast inte sånt tänkande kring detta. Men när vi tänker på inredning och vi vill ha det med ett andra rum, vardagsrum, det
där tänker vi mycket. Där kan man hålla på mycket som helst.
Precis.
Ja. Vilken tv ska man ha och ska det vara x antal tum och ska det vara HD och ska det vara dittan, ska det vara dattan. Precis.
Precis.
Så den perfekta sängen. Mm. Om du skulle bli kontaktad av ett stort möbelvaruhus och säga, Christian, vi vill att du utveckla den perfekta sängen. Hur ska den se ut för att få 5 av 5 av dig som sömnforskare?
Jag tror det som är viktigt är att till exempel din sängtomme måste vara högre så du får inte ha en matrass på marken. Eftersom det är viktigt att den beluftas. Vi svettas under natten, vi kyler ner kroppen och släpper mycket värme. Och det är viktigt att så ser matrassen har den här förmågan att bli av detta. Ja, det är ju viktigt. Annars är det så att det är en ideal miljö för till exempel kvalster att utvecklas. Och många har ju problem med kvalsterbajs. När du andas in detta kommer näsan tilltäppts och det får du en jättedålig sömn eftersom du andas genom munnen. Men det är någonting annat.
Intressant. Ja. Så det här när jag var student, då körde jag mycket madrassen på golvet. Ja. Då blir det kvalsterbajs i näsan.
Inte direkt. När du lyfter madrassen till exempel måndag på. Så det är inte problem. Men det finns så många som till exempel har som student en madrass som ligger då hela tiden i hörnet. Och that's it. Men tänk på det, igen, du svettas ganska mycket under natten. Du måste kyla ner kroppen. Värme måste ju gå någonstans. Det är då också i matrassen. Det är en väldigt varmt, fuktig miljö. Yeah. Du tappar under natten eftersom du rör ju också dig. Yeah. Många hudrester. Yeah. Det är som Welcome to the Paradise City för kvalster. Och de älskar det. Och de bygger dem upp en riktigt stor stad och gillar det. Men de bajsar ju också. och när man andar in bajs är det många som har då får en tilltäppt näsan. Då öppnar man munnen eftersom du måste ju upprätthålla andningen under sömnen. Och det leder då till att tungan som är ju förankrat i underkäke kommer nära svalget. Och det kan då leda när allt slappnas av och du till och med sover på ryggläge. Att taljet tilltäppts och du har en andningsuppehåll. Eller att svalget blir inte tal. Svalget tilltäppt och du kan inte anders eller att svalget är så tilltäppt att du har jättesvårt att upprätthålla andning och din gumsegel börjar vibrera och du snackar. Och där vaknar man morgonen därpå så, det var ju inte bra sömn. Ja, det är inte så överraskande eftersom din andning var jättedålig. Man tror, varför var min andning dålig? Ja, kanske jag måste tejpa min mun. Kanske flera gånger så att det är väldigt avancerat. Jag har ju lärt mig näsandning är ju bra, ja. Som ju stämmer. Ja. Men tänk på om du har en kvalts, du är så känslig för kvalts där bajs. Du kan ju inte andra överhuvudtaget så ser.
Och detta är ju en trend nu. Att jag har sett, ja. min son visade mig ett klipp om att man ska tejpa munnen precis. När man sover. Har du sett det här?
Men jag sitter med här med armhåret reser sig. För att jag har ju en man som snarkar. Nu ska jag direkt vädra madrasser.
Ja. Och jag kommer hem och tvätta
allt.
Men det är inte bara kvalitsen. Vi måste ju också lägga till detta. Det kan ju också vara så att man har vänjat sig att andas genom munnen. Det finns också många. Kolla omkring när du sitter i tunnelbanan eller buss. Det ser du ganska många som har en öppen mund. Och det är tydligt att de andas framförallt genom munnen. Men det är inte idealt eftersom någonting som du gör då 16 timmar. Varför skulle du sluta med detta de 8 timmar när du sover? Så då fortsätter de så. Och igen, tungan förankrat i underkäket kommer då närmare svalget. Har jag en ryggläge och kanske också en kudde som leder då till att min hake kommer närmare bröstet. Ja, det har jag svårt att upprätthålla andningen och få en jättedålig sömn på grund av detta. Men det är just så att säga matratsen, så jag tror den måste ligga lite högre eller när du har den på golvet. Ställ upp den, lyfta den, det är ju också godkänt. Sen är det ju också så, den här matrassen, den kan ju ha en viss mjukhet eller stiffness. Och det måste ju också lite anpassa detta eftersom vissa ser, om det är för mjukt, det får jag ont i ryggen. Däremot andra ser, det känns för mig inte så bra. Det är ju lite beroende också på din kroppsvikt. Hur så ser din kroppsvikt fördelas över hela matrassen. Jag är ingen matrassförsäljare, jag vill förtydliga detta. Men jag vill bara säga att man även måste genomtänka sånt. Och också när du tänker på materialet av en täcke. Hur bra kan en täcke eller en matrass avfuktas, så att säga, släppa värme. Men ändå ge dig så att säga, den här känslan att känna sig omhändertagen och sånt. Det finns många olika sätt hur man kan tänka genom detta. Mm. Och sen tycker jag också när du pratar om 5 av 5 stjärnor. Ja, tänk också på rummet. Inte ta en pytteliten rum där du till och med också stänger dörren. Eftersom det är det så att när du andas då under natten, du andas in och ut, det ökar du lite, så ser vad heter det, koldioxid heter det också så på svenska. Den ökas lite i luft, i rum, och det kan då leda till att du får också en lite mer benägenhet att få en sämre sömn. Jag har, det är en rolig anekdot som jag nämnde även i boken.
Öppna dörren.
Precis, jag har en rolig anekdot av en granne, jag inte nämner dig, men jag kan ju säga det att det finns en anekdot som stämmer, en granne, och hon har berättat mig. Min man och jag, vi sover inte i samma sovrummet, så vi har delade sovrum. Men han snackar så mycket och jag hör honom när han snackar. Men när jag pytteliten öppnar dörren, där slutar han snacka. Så det är ju lite intressant när du tänker på sådana enkla åtgärder. Och det finns faktiskt också forskning som har visat, när du då inte, den här mannen, men när du bjuder in försökspersoner, att när de får sova i en stängt sovrum jämfört med när man öppnar då dörren, det sover de bättre när du öppnar dörren. Så du kan ju öppna då dörren och se, okej, just det, nu får jag då en bättre luftutbyte och det gynnar min sömn. Men förstås är det just att se en fokus på vad händer då om jag öppnar dörren. Men man måste också tänka tillbaks till livet. Och hur ser det ut om jag till exempel har en hund eller en katt som då hälsar på mig under natten och inte ger mig tillräckligt utrymme i sängen eller är nattaktiv? Ja, det är det, så säga, inte gynnsamt för sömnen.
Katterna får sova med mig, men sen behöver jag ofta ibland slänga ut dem. Speciellt när det är fullmåne.
Ja.
Då blir de väldigt aktiva och då får jag stänga dörren. För det är annars, ja, de väcker mig och springer runt och hoppar över mig.
Precis,
och, ja.
Precis. Eller du måste ju vara lite din ensam forskare för att se hur i vilken utsträckning kan jag faktiskt tillämpa alla de här olika knep och idéer. Mm. Men man kan ju testa fram sig. Jag vet ju också att folk säger, jag håller öppen min fönster, min fru gör det och hon sover jättebra och hon bryr inte sig om alla de här ljud som kommer från utanför. Jag kunde aldrig sova med en öppen fönster eftersom jag är väldigt ljudkänslig. Och det gillar jag inte överhuvudtaget. Däremot vill Franziska ha det jättemörkt. Och för mig spelar det ingen roll att det är jättemörkt. Jag bryr mig inte om det är mörkt eller inte.
Det är ju viktigt, för det är nog den bästa investering jag har gjort. Såna här riktiga liksom, hotellgardiner som gör att det blir så mörkt. Alltså jag sover så bra.
Men man måste kolla, det som jag, även här är det ju viktigt när jag vet att folk vill ju också ganska ofta, men måste ju ha det jättemörkt, är det farligt om det är lite ljus? Så ju visst, det, när du frågar vissa som forskare, då säger de, om det är inte mycket mörkt, så du har lite ljus kvar, du måste tänka på att dina ögonlock, de är genomskinligt. Så det kan då påverka melatoninfrisättning av kroppen som fortsätter ju också under natten. Och där kanske har du inte tillräckligt melatonin och det kan ha vissa oönskade effekter. Kanske blodtrycket inte går ner som den brukar göra under natten på samma utsträckning när du har en ljusexponering. Din puls är lite för högt. Men man måste ju alltid tänka på en trade-off, eller hur? Hur ser det ut i verkliga livet? Du måste vara pragmatisk. Om jag till exempel har en person som säger, jag är helt enkelt mörkrädd. Jag blir jätteorolig. Där kommer den personen inte sova överhuvudtaget. Så då kan jag säga, okej, när du vill du använda ljus, det finns till och med också stöd i forskning som visar ljus har en ångestdämpande effekt. Den dämpar aktivitet av den här mandelkärnan, amygdala, som spelar en viktig roll för rädsla och ångest och stress. Och därmed kan man ju tänka sig, okej, jag fattar varför du behöver en liten ljus, en nattljus när du vill somna. Men det som vi kanske kan komma överens är, använda en timer. Så att nattljuset släcks automatiskt efter en timme. Det måste du inte bry dig om detta. Om den personen säger, men jag vill ändå ha den också påtänd under natten. Gör det. Jag tror inte att man måste tänka alltid, så ser vad är den här trade-offen? Oh, just det, nu ligger jag i mörkret, men jag inte sover en enda sekund eftersom jag har så mycket oro i mig. Men det var ju bra att du hade mörkret. Förstår vad jag menar? Så det ogillar jag när det handlar om forskning. Eftersom det är ju ganska oftast när man hör folk som pratar om forskning. Och jag är forskare. Som säger, jo, det fanns ju evidens. Så därför stämmer det. Det var ju till exempel tyngdtäcke. Jag har ju även gjort en studie kring detta. Tyngdtäcke, det var ju en stor säljare här i Sverige. Alla vill ha en tyngdtäcke. Ganska många har även skrivit, jag är väldigt nöjd med detta. Men sen intervjuades många som forskare också. Men vad tycker du om en tyngdtäcke? Finns det evidens? Nej, det finns inte så riktigt evidens. Jag har inte hittat någon forskning som verkligen stöder att den har en sån främjande effekt. Förstår vad jag menar? Det betyder, vi måste inte ha någonting som är alltid bevisat om så många personer använder det eller tillämpar det och säger, jag har nytta av detta. Även om det är en placeboeffekt, spelar ingen roll, de har ju nytta. Så bör jag ifrågasätta det och säga, men det finns ingen riktig mekanism, så det kan ju inte stämma. Förstås måste man ha en kritisk förhållande till detta och man får inte säga, okej, en tyngdtäcke kostar 5000 kronor. Där måste man ju avväga, är det verkligen värt den här investering eller är det alldeles för dyrt? Och du kan också ha quick fixes för sömnen som är mycket billigare eller till och med gratis. Mm. Det får man ju göra. Men om en person säger, jag har provat så mycket för mig och en tyngdtäcke var för mig en game changer. Kör på.
Fine. Om vi tittar på sömnen då, den är ju djupt kopplad till skiftningen mellan mörker och ljus, som du var inne på, hur mycket gardin ska man ha. Och då kommer vi ju in på sol och måne.
Ja.
Och vi påverkas av båda.
Ja, absolut.
Hjärnan påverkas av båda. Så hur påverkas vi av solen och hur påverkas vi av månen?
Det är lite spännande eftersom, kolla, solljus, dagsljus är ju så viktigt för vår inneboende sov- och vakenhetsklocka. Vår inneboende dygnsrytm. Och vi behöver ju den här dygnsrytmen eftersom den styr så att säga att cellerna eller organer i kroppen eller kroppen överhuvudtaget kan förutspåra, ah just det, snart kommer Christian att äta någonting. Eller under den här tid av dygnet brukar han göra det och det. Han springer mycket, så musklerna, ni måste förbereda er.
Men du, men ja. Är inte det här, när jag brukar tänka på det här, ja. Så, alltså vi är styrda av universums rytm. Ja. Alltså, är inte det svindlande egentligen?
Ja, men det är ju också bra att vi har en adaptionsförmågan. Vi kan anpassa oss.
Ja, men vi är
ju
synkroniserade, ja, till absolut, en astronomisk rytm som organism. Det är en svindlande tanke,
ja, tycker jag. Jag tycker det är kul när man så ser zooma ur och zooma ännu mer ur och ser hur allt så ser sammanspelar. Mm. Men solljus överhuvudtaget, så den styr den här inneboende dygnsrytm som behövs för att styra kroppens funktioner och när man, så att kroppen bättre kan förbereda sig för vissa utmaningar som ätande, springa och även till och med att sova. Och dagsljus har visat sig, framförallt de timmarna efter du har vaknat, att den har en sömnfrämjande effekt på följande natt. Och varför är det så? Tänk på en timklass som du vänder då under morgonen. Dagsljus är som en tydlig signal som går via din näthinnan på dina ögon fram till din masterklock, den huvudklockan. Så säger, hej, det är nu verkligen ljus ute. Det är dags att sätta igång kroppens stresssystem. Öka kroppstemperatur. Vi måste lära oss någonting. Vi måste samla mat, odla mat och så vidare. Däremot under kvällen, ja, jag kommer så att säga den här timklassen som du har så att säga vänt under morgonen genom dagsljus eller solljus, kommer till en slut. Och det kommer in så småningom då natten och mörker då amplificerar, intensiverar den här upplevelsen. Just det. Nu är det snart dags att varva ner. Och man vet om folk då får mycket mer dagsljus och i förhållande mindre artificiell ljus under kvällen, kommer det leda till att du har en bättre förmågan att somna då tidigare under kvällen och natten och också mer sammanhängande. Så det är jättekul att se det. Men när man tänker då på det moderna samhället, det ser faktiskt inte längre så ut. Vi är ju mycket inomhus, vi har inomhusbelysning, vi kanske inte vistas utomhus på samma sätt. När vi tänker då framförallt under vintern, ja, det går du till jobbet och sen har du pytteliten ljus och sen sitter du hela dagen inomhus och när du lämnar huset är det mörkt igen. Det blir du väldigt känslig då för artificiell ljus eftersom förhållandet skiftas från pytteliten dagsljus till, oj, det finns ju ganska mycket artificiell ljus som även fortsätter under kvällen.
Hela rytmen, ja.
Och det kan då leda till att du har en senolagt dygnsrytm och att du har svårt helt enkelt att sova, fast det är ju så mörkt där ute och vi måste ju egentligen gå i det.
Mm. Men om man tittar då på solljuset,
ja,
så är det extra kraftfullt att få det här på förmiddagen för att, yes, liksom bryta nattens, yes, melatoninsignal.
Det är bra hela dagen.
Ja, det är bra hela dagen. Men på morgonen då säger vi, nu är natten slut. Så vad det betyder praktiskt är att den där lilla promenaden eller cykelturen kopplat till resan till jobbet till exempel på morgonen, den är väldigt, den är perfekt.
Ja. Utmärkt. Eller tänk på, du har ju en morgonficka. Det är ju som en liten religion här i Sverige. Jag till och med också gör detta, absolut. Varför måste du vara inomhus? Du kan ju också ta dina kollegor, även under vintern. Ja. Man kan ju lägga på en jacka och säga, hej, nu har vi en kaffe i handen och vi promenerar lite grann. Ja. Där kommer du att ha fysisk aktivitet. Ja. Du umgås med en kollega, pratar om någonting som är kanske inte jobbrelaterat. Och du tankar dagsljus.
Bra idé. Walk and talk, morgonfika.
Walk and talk, jag
gillar
det.
Walk and talk med dagsljus, ett väldigt konkret tips. Så där har vi solen, de väldigt tydliga effekterna, hur det sätter dygnet i, yes, oss. Men månen berättar du spännande om, den påverkar oss också, berätta.
Yes. Alltid sen vi har funnits som människor fanns en fascination, eller finns en fascination för månen och hur månen möjligtvis påverkar oss. Och sömnen, den har ju också ganska ofta tagits upp i samband med detta. Men man måste ju också på något sätt, när man är forskare, utreda detta. Stämmer det överhuvudtaget eller är det bara trams? Och det finns ju vissa olika hypoteser kring detta. Till exempel när vi närmar oss en fullmåne, det blir det ju ganska ljus under kvällen. Och det kan då, som vi har ju snackat om, senoläga vår inneboende dygnsrytm och därför sover vi inte så länge. Eller det finns ju också månens gravitationskraft som verkar på oss. Precis. Ja. Och den kanske också påverkar oss på en fullmåne på ett sätt att den också styr biologiska processer till och med att vår sömncykel och vakenhetscykel så att vi sover mindre. Så det finns många olika förklaringsmodeller. Varför kan det vara så? Men man måste ju lite utreda detta. Så jag har tänkt mig, jag gör det faktiskt. Men det är ju viktigt att folk inte vet att jag vill göra detta, eftersom jag kan ju också finnas en placeboeffekt, en förväntningseffekt. Just det, det är en fullmåne, jag har läst i litteraturen om detta, där blir man någon konstig person eller sånt. Och bara den här tänkande, den förväntning kan ju leda till att jag sover sämre. Så jag fick samarbeta med en lungläkare faktiskt vid Uppsala universitet. Hon har gjort fina populationsstudier där de har faktiskt också samlat eller registrerat sömnen för en natt bland typ 1000 personer. Och jag kunde ju gå tillbaka och kolla i kalendern var befann sig månen i sin måncykel i den här natten för varje person. Och det som jag har kommit fram var under den här växande fasen av månen som avslutar ju med en fullmåne. 3-5 dagar innan de hade en fullmåne började de sova sämre. Och under den här avtagande fas, där sov de bättre. Och det var ju lite spännande och jag tänkte, men är det lite en slumpresultat? Kan det stämma? Men det finns faktiskt amerikanska sömnforskare som har också försökt att utreda detta i olika populationer. Så, sådana som bor på landet och sådana som bor i stan. Och även en studentpopulation. Och de har hittat samma mönster. Så det är ju lite spännande, eller hur? Och igen, också på något sätt mystiskt, eftersom vi kan ju inte riktigt avgöra vad är det som har den här effekten på sömnen. Men att man har sett nu i olika studier med ganska mycket försökspersoner, vi hade nästan 1000 som jag nämnde, och de hade också nästan 500 i den här amerikanska studien. Att man ser när man närmar sig en fullmåne, de 3-5 dagar innan fullmåne, att man sover då sämre. Superspännande. Och det är oberoende om du bor i stan eller på landet.
Men blev du förvånad?
Jag har ju haft en viss förväntning, ja, att det kan vara så, eftersom det finns ju mycket narrativ kring detta, att den kan ha en påverkan. Men jag var ju ändå väldigt så att säga unbiased. Jag har inte förväntat mig, nu måste jag göra någonting med de här sömnregistreringarna, att jag ser det. Så har jag har bara bestämt mig, prata till mig, visa analys, kan det stämma eller inte? Men när jag har sett det och har även sett att den här studien publicerades också från de amerikanska kollegor, det var jag ganska överraskat. Så herregud, det verkar ju så att vi har ett mönster. Men det som var lite spännande i min studie var, men påverkades i en större utsträckning än kvinnor. Det har vi också sett. Så både hade en sämre sömn de dagarna innan fullmåne, men det var i en större utsträckning bland män som jag tyckte var lite intressant att säga sånt. Och visst, där kan man ju spekulera, är det med gravitation, är det med ljus, är en manslig hjärnan mer ljuskänsligt än en kvinnlig hjärnan och sånt. Men till slutet, jag kan ju inte säga, okej, nu kör vi en måncykel och jag kollar hur det ser ut med sömnen och någon månad kör jag utan mån. Den finns ju hela tiden. Ja, så jag kan inte riktigt jämföra detta. Det är en korrelation. Ja.
Men det finns uttrycket mångalen. Moonstruck. Ja. Mina katter blir ju definitivt det. Kan jag, bara. Jag har gjort min egen kattstudie.
Ja, och du har ju en hane och en hona också.
Ja båda. Alltså de kan flyga över min säng. Alltså vi pratar riktigt crazy.
Jo, jag är ju även medveten att det finns någon studie i samband med bipolär sjukdom och den här den svårighet som du kan uppleva med ditt humör. Och det finns också sånt kopplat till kvinnliga menstruationscykeln. Så det är otroligt spännande att det finns så mycket korrelativa saker. Men vi kan ju till slut inte riktigt avgöra detta. Stämmer det eller stämmer det inte? Nej. Men ändå bidrar det ännu mer till fascination. Hur månen möjligtvis även påverkar oss och inte bara så ser, som du sa, havets tider.
Ja, men det visar ju månens kraft. Har man sett ett kraftigt tidvatten en gång så förstår man vad gravitationspåverkan betyder även på vår jord. Det kan ju flytta jättestora vattenmassor ganska snabbt över stora ytor. Mm. Ja.
Men jag vill bara, för att avrunda detta, förstås, när vi pratar om forskning, och det är ju också någonting som är egentligen viktigt att lyfta, eftersom det är ganska oftast när det talas om forskning, och nu i det här sammanhanget här med sömnforskning, att man får en svart-vit, så att säga, bild. Ja, det är sömnleder till detta, det är ju bra, eller sömnbrist, det är jättefarligt. Men du måste ju också kolla inom en studie, och det finns ju alltid variation mellan personer, en så kallad konfidensintervall. Och vissa till exempel svarar inte alls, eller är inte alls påverkat, medan andra är mycket påverkat. Och det gäller ju också här för den här månen. Det finns ju definitivt stora skillnader mellan personer. Så man kan inte säga, okej, de har hittat det, så det kan man tillämpa till alla personer som finns i världen. Så därför, men även det är ju spännande. Varför är det så? Kanske kön spelar en roll.
Mm. Du skriver intressant i boken om mat som framkallar sömn.
Ja.
Och du lyfter fram väldigt oväntat kiwifrukten bland andra. Ja. Vad är det för typ av mat som vi ska leta efter? Vad har den för kemiska beståndsdelar, makrokomponenter som är välgörande för oss?
Så med kiwi är det ju så, det finns faktiskt, jag gillar ju att ta upp också i en bok lite kuriosa fakta. Mm. Och det finns, tror jag, en eller två studier där de har faktiskt undersökt personer som hade sömnlöshet, den här insomni-problematiken. Och de fick äta kiwi då under kvällarna jämfört med när de får inte äta det. Och de har sett att deras sömnlöshet blir bättre. Och då kan man ju undra sig, hur funkar det? Visst kan man säga, är det en förväntningseffekt, eftersom det är ju väldigt svårt att ha en kontroll villkor för en kiwi. Vad ska jag istället äta? Men
en icke-kiwi.
Precis, en icke-kiwi. Kanske en plast-kiwi.
Ja. Ja.
Men det är ju så att kiwi innehåller serotonin, som är ju ett signalämne. Och man vet ju också att serotonin kan vidomvandlas till melatonin. Då måste man ju vara lite försiktig. Serotonin som du äter, det är ju lite tveksam att det kommer verkligen över tarmen, blodet fram till hjärnan. Men i tarmen har du ju också många tarmbakterier, en tarmflora. Och du kan ju kanske till och med även påverka dem. Eller du har ju också en kommunikation mellan tarm och hjärnan. Och kanske du påverkar den på sån nivå. Det är lite black box när det handlar om varför har de sett det. Men de har ju sett det.
Hur mycket kiwi måste man äta för att få effekt?
Det är ju också, man kan ju tänka sig om man äter för mycket, det får man ju kanske också lite tandvärk, eller hur, eftersom det är så, de är så sura.
Ja.
Eller man kan ju också få lite magproblem, eller hur. Så man måste ju vara lite försiktig. Det var ganska många, tror jag, nästan, jag tror det var nästan 400-500 gram. Det var ganska mycket kiwi.
4-5, hur många grejer? Det är tre kiwis eller
precis,
något?
Ja, precis, 3-4 kiwis.
Jag tror du skriver det om 3-4 kiwis.
Men jag vill bara säga, eftersom jag tycker det med mat är så intressant, men jag kan säga till dig, det är också så otroligt outforskat i samband med sömnen. Fast det är ju så logiskt. Allt som jag stoppar in i mig har en påverkan på kroppen. Men varför har de inte riktigt utredat detta i samband med sömnen? Men de har gjort sådana korrelationsstudier och har sett hur de som till exempel följer den här medelhavskost liknande ätande, så inte så mycket kött, inte så mycket mjölk och mjölkprodukter, inte så mycket bröd,
grönsaker,
frukt och sånt. Mm. Olja, nötter. Mm. De verkar ha en mindre risk att lida av insomni eller att utveckla insomni på långt sätt. Men en vän av mig, Jonathan, som är läkare, han har faktiskt gjort en studie som publicerades nyss, där de har bestämt sig, han har bestämt sig, nu kommer jag att blocka en försöksperson, och de får en vecka äta bara skräpmat och en vecka får de äta som man rekommenderar en nyttigt, så att säga, svensk blandad kost.
Spännande.
Och det som han har kommit fram, eftersom han utredde också sömnen, var att när de hade den här skräpmat sov de inte kortare, men de sov betydligt sämre. De hade en sämre djupsömn. Och det är ju spännande eftersom det betyder ju, oj, det som jag äter, de inte ät för mycket. Han hade kontrollerat för det, men de ät bara skräp så att säga. Det handlar inte bara om hur många kalorier jag äter, det handlar också om kvaliteten. Och när den här kvaliteten är bristande, det ser du en effekt på sömnen. Förstås det är en enstaka studie, men det var den första där de har gjort det väldigt kontrollerat i en labbmiljö med en väldigt fin sömnutredning. Men ändå antyder det, jo, det kan finnas en ganska stor påverkan. Och ärligt talat, jag tror vi alla kan relatera till detta. När vi äter någonting tungt, starkt, fattigt under kvällen, och vi redan har den här känslan, det var kanske lite för mycket. Vi vet alla att den har en stor påverkan på sömnen. Vi är känsligt för det.
Vad är det för signalsystem som påverkar där mellan mage-tarm-paket och hjärnan? Hur ser den kommunikationen ut?
Ja, men det kan ju till exempel vara den här nervus vagus. Ja, den här
vagusnerven.
Vagusnerven på svenska, precis. Som har ju också en stor påverkan på hjärnan. Absolut.
Men och man påverkar parasympatiska nervsystemet och hur vi kopplar på det.
Som men är den har ju också många målområden till och med i hjärnan där den så att säga kommunicerar tillbaks. Så ser det ut här. Men sen är det ju också så mat frisätter ju också en flertal av hormon som till och med tar också en påverkan på hjärnan. Till exempel GLP-1. Ja, det är så att de här tarmhormoner som frisätts. Sen är det ju så att kroppen själv när den då bearbetar mat kommer då också frisätta vissa ämnen eller signalämnen som kan då kommunicera tillbaka till hjärnan. Hej, så ser det ut just nu. Kanske viktigt att vila eller det är jobbigt mat eller vi har en mycket inflammation här pågående. Men ändå vill jag säga, det är en otroligt utforskat ämne. Fast det är ju så tydligt. Alla kan relatera till detta. Men någonting som jag vill ändå nämna i samband med ätande och sömnen som ganska oftast inte tas upp, fast jag tror den kan vara en jättestor bov. Man ser, när du kollar på 1177 statistik, är det så att enligt 1177 lider typ varje femte vuxen av halsbränna. Reflux, så att magsaft kommer upp till matstroppen. Och matstroppen inte alls gillar magsaft. Det är för syra och då får du halsbränna. Men när är det mest sannolikt att du får den? När du ligger i en horisontal position. Rent fysiskt är det lättare att man måste inte så säga komma eller jobba emot gravitation. Så det är lätt att då magsaft kommer tillbaka. Men när produceras också mycket magsaft, när jag äter mycket fattrik, stark, kanske till och med dricka alkohol eller fika sent under kvällen. Det är allt sätter igång detta. Och när jag blir äldre, det är den här ringmuskeln som stänger av din magsäck från matstroppen inte likadant spänd. Och där löper du en ännu högre risk att du har en reflux. Så tänk på det, även där är någonting. Om du har en syra uppstörtning, du har en risk för halsbränna, det kan vara en sömnstörande moment.
Mm. Och där har vi ju nästa nivå, där har du själv gjort forskning som tittat på vad vi ens väljer att äta, hur våra matpreferenser kommer. Och så min sista fråga till dig blir, hur kan sömn få oss att välja bättre mat?
Jag tror att det hänger ihop ganska mycket med den här pannloben som jag nämnde, som är ju så viktigt för beslutsfattande. Men beslutsfattande innebär ju inte bara att jag gör någonting, men att hjärnan kan också avväga vad innebär detta. Och jag tror vi alla kommer överens att vi vet ju om vi går till någon fast food restaurang, vi kan inte äta 10 hamburgare, även om det, vi vet, det har en viss smak och det är ju lockande och man vill kanske äta detta, men det är inte så hälsofrämjande. Man går kanske upp i vikten och man känner sig därefter faktiskt inte så bra. Fast man har den här längtan just nu, kanske man kan göra detta. Och det, den här bedömningen, det är pågående när du då gör en beslut om du äter någonting eller inte. Och det är ju beroende på hjärnan och din pannlob. Sover du inte tillräckligt, det har den här pannloben ingen lust att ta upp en diskussion med, som du nämnde inledningsvis, reptilhjärnan, den här limbiska systemet, som egentligen säger, jo, en hamburgare, det smakar så gott, och godis, kan vi köpa två istället för en kilo. Det är allt så jättebra. Men din pannlob säger, nej, 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 stopp här. Det är inte bra, vi kan kanske ha en bit choklad, men vi kan inte äta varje kväll 5 tavlor choklad, det går inte. Och när du lider sömnbrist tappar du lite så ser den här kontroll och du blir mer impulsiv. Och jag tror att det spelar en jättestor roll också för dina matvanor, att du är mer benägna när du lider sömnbrist att lyssna på reptilhjärnan och mindre på den här pannloben som är helt enkelt alldeles för trött. Att hålla upp den här diskussionen.
Verkligen.
Ja. Så slutar bara Christian Benedik, som forskar, med att fråga dig om du själv vill förbereda dig för din allra bästa sömn.
Ja.
Säg 3 saker som du gör då.
Det som jag faktiskt gör, jag promenerar varje morgon till jobbet. Och det är typ 3 kilometer, så jag går väldigt långsamt. Jag har en cappuccino i min hand, jag gillar det. Jag kan också lite reflektera för mig, vad vill jag göra under dagen? Så där får jag dagsljus. Och det som jag också gör är, jag lägger mig på samma tid och går på samma tid. Regelbundna sovtider är jätteviktigt. Det vet min kropp när vi närmar oss klockan 23. Hej, Christian vill snart sova. Och det som jag också faktiskt gör är att jag dricker ingen alkohol. Eftersom jag vet att alkohol är ingen sömnfrämjare. Alkohol leder faktiskt till att jag sover sämre. Så jag måste säga, jag dricker ibland alkohol men väldigt sällan. Eftersom jag vet om den här effekten, sömnstörande effekt av alkohol. Så är det.
Det är sömnprofessorns bästa tips.
Sov så gott.
Tack Christian Benedik och lycka till med din bok.
Tack så mycket.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär. Men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin. Bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Carinas vårbakning. Det var Christian Benedik, sömnforskare. Och jag blir så sugen på lite kiwi. Vad säger du om det?
Ja, men det vill vi ju stoppa i oss här nu så vi sover gott.
Så att idag kommer ett recept på en kiwi kokosmos. Det här är precis den typen av efterrätter som jag gillar mer och mer eftersom det är så himla välgörande för tarmfloran, förutom att det är gott. Den är inte så söt men full av smak, bra fetter och fibrer som tarmen gillar. För 4 personer, 5 mogna kiwis som man skalar och skär i tärningar. 450 gram kokosyoghurt. Och kokosyoghurt hittar man ofta på hälsokosten eller i mer välsorterade mataffärer. Och så skal från en lime, finrivet, och då vill jag bara slå ett slag för Microblade. Min fina kokboksmedhjälpare Malin Landqvist har introducerat det här för mig en gång och det är en game changer. Har du en Microblade
Nej.
Hemma?
Vad är nu det nu igen?
Nu du ser du så stressad.
Ja, vad hjälper det jag borde ha i köket?
Vad du borde ha i köket? Ja, men det är som ett rivjärn, finrivjärn, fast det är som en lång pinne liksom som man står och river
på. Ja. Jo, men jag har en sån. Jag visste bara inte vad det hette.
Okej. Mm. Ja, och sen 4-5 myntablad. Då gör man så här, man tar fram en sil och sen lägger man 2 lager hushållspapper i silen och placerar över en skål. Och så häller man i kokosyoghurten i silen. Och så ställer man i kylen 3-4 timmar och då kommer all vätska som finns i kokosyoghurten att rinna av och kvar blir liksom en kokosmos. Så tar man kiwin, man skalar all kiwi och skär den då som sagt. Och så gör man puré i en blender med hälften. Så av hälften gör man en kiwipuré och då rör man ner det här försiktigt i moussen och så tar man den rivna kokosen och rör ner i yoghurten och så vänder man ner riven lime och så tar man fram några serveringsglas, så lägger man ett lager kiwimoss i varje och sen ett lager av den kiwifrukt som finns kvar och sen ett lager mousse igen och sen kiwi och så toppar man med riven lime och kokosflingor.
Men gud vad gott, och det ser ut att vara väldigt vackert också. Ja. Det låter vackert.
Ja, det är vackert det här och förhoppningsvis så ger det här bra sömn.
Ja.
Så får vi testa. Ja, får vi testa. Men spännande det här med, alltså vad jag tänker på när Christian berättar det här med månen och så, det har ju funnits så många kulturer. Det finns mycket instinktiv kunskap.
Ja, jag bara känner att det harmonierar.
Ja.
Och sen ska man väl inte lägga för stor vikt vid någonting. Man ska försöka hitta någon slags balans. Men det är ju spännande och det är ju väldigt roligt att det forskas på nu också.
Ja. Och så kommer ju kopplingen nu mage-tarm-sömn. Mm. Så ja, det där har ju verkligen en stor betydelse. Ja. Men det är kul med de här forskarna som både själva är väldigt duktiga forskare och sen besjälade av att vara ute och vara i dialog med medborgarna som betalar för all forskning.
Men sömn är ju ett sånt stort ämne så att om det är så att ni känner att ni vill ha ännu mer så är det ju så att vi har gjort ett avsnitt tidigare, för 1,5 år sedan kanske, så gästade Christian Benedikt oss, och där får ni ännu mer konkreta tips på hur ni kan sova bättre.
Och det var allt från hälsorevolutionen, sömnrevolutionen. Sov så gott.
Hej då.
Hej då.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.